Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Kom och förläng sommaren med Donken. Happy Meal för bara 45 kronor. Välkommen!
Det ultimata äventyret är här. Fem kändislag ska ta sig 11 000 kilometer från Nordafrika och hela vägen till Arktis port i Nordnorge. Utan kreditkort, smartphones eller möjlighet att flyga. Race Across the World, Sverige. Premiär torsdag klockan 9 på Kanal 5 och Max.
Nu kör vi! Förlåt, nu kör vi.
Det är något helt annat att intervjua människor om deras absolut innersta, största rädslor, största längtan. Alla de här existentiella utmaningarna som är vad vi människor måste jobba med. Att få prata med människor om det, det finns ju ingenting som trumfar det. Det kan ju finnas människor med dödsfobi där ute som bara blir ännu mer rädda av att göra det jag gjorde. Men jag har ju liksom, jag hoppar ju ner i gravar där och jag är på bårhus och jag är med på obduktion och jag är med när man tar avsked från anhöriga som är döda och sådär. Det gjorde ju mig lugn.
Förra året dog i Sverige 94 385 personer. Alla ska vi dö, men döden är för många av oss någonting som vi försöker hålla bort så mycket det går. TV-journalisten och författaren Anna Lindman har blivit något av en specialist på existentiella frågor. Vad är meningen med livet? Och mår vi bäst om vi låter bli att tänka på döden? Och vad kommer det sig att en del som vet att de har kort tid kvar att leva tänker på döden med ett påtagligt lugn? Jag heter Staffan Dopping. Anna Lindman, författare och journalist. Välkommen till fredagsintervjun.
Tack så mycket.
Är du själv en person som har varit påtagligt rädd för att dö?
Mm. Det måste jag säga om mig själv. Att jag har tidiga minnen från min barndom när jag liksom inte kunde hantera det riktigt på något sätt. Alltså det gjorde jag ju, men där det liksom blev kallt i hela kroppen. Och där jag fick liksom sån fruktansvärd ångest när jag tänkte på att vi skulle dö. Och att jag upplevde att jag inte kunde prata med någon om det. För att hur formulerar man det som alla andra tycks helt fine med på något sätt.
Men det här är en tidig känsla, så när du är ung.
Ja.
Ja. Och så har du skrivit en bok då som på olika sätt skildrar döden och även själva döendet.
Mm.
Den där jävla döden är titeln. Och vad jag kan se det är din egen formulering.
Ja.
Ja. Det är du själv som säger den där jävla döden på, ja, redan i början när du har fött ditt första barn.
Mm.
Så är du överlycklig och rädd på samma gång. Kommer den där direkt, den här känslan att en dag kommer du dö ifrån mig eller jag ifrån dig?
Mm. Alltså innan jag fick barn så var döden någonting ändå abstrakt så, som var skrämmande att tänka på, men som jag kunde hålla undan. Men när jag fick henne, min dotter, då var det redan på BB den första natten, så var det min starkaste känsla i kroppen. Att det var så hemskt att vi en dag ska skiljas ifrån varandra. Det var som att hela det här bärandet av barnet, födandet av barnet, smärtorna jag just hade upplevt och så. Allt framstod som så meningslöst, eftersom hon när som helst skulle kunna dö. Eller jag skulle kunna dö ifrån henne. Och jag blev inte av med den tanken då.
Det var inte någon sån här förlossningspsykos eller något sånt där som man väl kan hamna i också?
Alltså jag tror absolut att det var en förlossningsdepression. Var det. Ja. Det var en jättesvår förlossning. Och hade vi levt i ett annat sekel så hade vi inte överlevt. Och jag vet ju idag att det är en oerhört vanlig sak för kvinnor i vår del av världen, att man liksom kommer i kontakt med döden för första gången kanske i förlossningsrummet. Det är då som livet står på spel, kanske för första gången. Eftersom vi lever så pass skyddat i den här kulturen och så långt från döden, så kan det bli liksom ett uppvaknande där och då. Och för mig var det verkligen så. Trots att jag då alltid hade varit rädd för döden, så var det som att den plötsligt liksom framstod som det mörker den är.
Och då var du drygt 30 när du födde det barnet. Du skriver i förordet att du skulle vilja vara en funktionell människa som kan hantera både livet och döden. Och så är det som om andra människor hade en bugg i sitt system. En som liksom håller ner allvaret i situationen. Men du saknar den buggen.
Ja, precis så kände jag det. Jag kände det som att alla sa så här, det är jättehemskt om någon har dött. Då finns det ju en påtaglig sorg och då kan döden beskrivas som grym och så. Men det här allmänna, generella tillståndet att livet när som helst kan ta slut, det tycks ju alla andra helt fine med, utom jag. Så det är ju som att jag inte har den buggen då, så upplevde jag det. Ja.
Gör den här typisk svenska attityden till döden att hela våra liv blir annorlunda än de hade kunnat vara?
Hur menar du då?
Jag menar, den syn på döden vi har, påverkar den oss säga, även när allting är fine, för att det är på något vis en grej som vi håller borta och därmed tror att vi inte berörs av?
Ja, dels det, men sen tror jag, om vi ska prata svenskhet, så tror jag att dels har vi en väldigt stark upplevelse av att vi är mycket rationella och förnuftiga varelser. Det är klart att vi förstår att vi en dag ska dö. Det är väl inte så mycket att hålla på och tramsa kring. Vi har ett...
Den dagen, den sorgen.
Ja, men det är ett samhällskontrakt, att det får vi acceptera, och alla mänskliga lösningsförslag som har funnits i människans historia, som ofta då är kopplat till religiositet eller rituella sätt att hantera döden och så, eller filosofiska traditioner och sådär, det är vi inte så intresserade av idag, utan det är ju lite liksom, vad säger man, det är lite fjantigt att liksom ha det behovet på något sätt, utan vi lever och ändå ska vi dö. Och det tror jag inte funkar så himla bra för oss egentligen. Och för mig funkar det ju inte alls. Men nu har jag gjort något åt det i alla fall.
Den här boken som du har skrivit, den är inte alldeles ny, utan det är en återutgivning, omarbetad. Och i många, många år har du gjort tv-program om livsfrågor, om religioner, om eviga frågor, om meningen med livet och meningen med döden på sätt och vis. Döden, döden, döden heter en serie också. Men var det den här rädslan för döden som var starten på att vi fick den här journalistiska profilen åt det här andliga meningen med livet hållet?
Det tror jag. Det finns väl två saker i det. Det ena är absolut det, att på grund av den där attityden att jag egentligen vill vara en helt normal, vettig, rationell människa som inte håller på och tjafsar om det här, så har jag inte närmat mig det så mycket i mitt privata liv. Utan det blev liksom en ursäkt att kunna göra det via journalistiken. Sen är det ju så här att det finns ju ingenting mer intressant och spännande att prata med människor om. Jag har ju också jobbat som vanlig journalist. Så här. Jag går ju inte igång på samma sätt. Jag tänker att... Det finns människor som går igång på samma sätt av ekonomijournalistik eller konsumentjournalistik.
Men du har gjort journalistik om företag som säger upp personal och
ja,
om
det har jag gjort.
Skatteförändringar.
Jag kunde under en period fruktansvärt mycket om Saab i Trollhättan och nedläggningarna där. Men det är liksom, det är något helt annat att intervjua människor om deras absolut innersta, största rädslor, största längtan, deras sorg, deras förtvivlan, alla de här existentiella utmaningarna som är vad vi människor måste jobba med. Att få prata med människor om det finns ju ingenting som trumfar det.
Det verkar lite grann som att det som är journalistiskt intressant kan också vara läkande för dig privat, att det kan gå hand i hand.
Ja, men så har det verkligen varit. Hela det här bokprojektet och också tv-serien om döden har ju hjälpt mig konkret.
Är dina tv-program lite terapi på arbetstid?
Om jag svarar ja på den frågan, då kanske jag inte får fortsätta göra dem. Så jag vet inte om... Men vet du vad? Jag tror att det har varit väldigt bra för mig att känna så mycket i mötet med de människor jag intervjuat. Att jag själv på riktigt är oerhört intresserad av hur människor löser det här i sina liv. Att livet också är sorg, att livet är ångest, att livet är depressioner, att liv är sjukdom, att liv är död. Det, att höra hur andra människor hanterar det är ju på riktigt bra för oss alla.
Du tar på sätt och vis avstamp i fattig-Sverige och 1800-talet. Det fanns inga bårhus eller eldbegängelsebyråer. De flesta dog hemma. Det var ingen i en familj eller en släkt som liksom undgick att se döden i vitögat. Var det, tror du, i något avseende bättre än det som vi har nu idag?
Det var bättre på ett sätt. Därför att vi visste när någon vi älskade dog vad våra händer skulle göra. Vi visste vad det var att tvätta en kropp. Vi visste vad det var att klä någon som vi älskar och som nyss har levt. Vi kände livets rytm på ett annat sätt. Den som dog låg lik i salen hemma eller i det rum där kistan fick plats. Och man väntade till kärlen hade gått ur marken så man kunde gräva ner. Man visste vilken begravningsplats som väntade. Man visste liksom var man hörde hemma på något sätt. Det där tror jag att vi behöver lösa liksom, i någon sorts postmodernt sammanhang, postsekulärt sammanhang. Men självklart är det ju bättre att det idag finns smärtlindring i slutet, att det finns hospice, att det finns psykolog- och kuratorshjälp när man behöver det inför de här frågorna. Så att med moderniteten så kom ju liksom en insikt i att vi behövde hjälp med de här sakerna. Sanitärt också. Det kan ju inte ha varit vackert att se mormor ligga och lik liksom, i en stuga. Det fanns råttor, hon stelnar. Det
kan de ligga där luktade. Veckor på den
ja.
Tiden?
Ja. Visst, så var det. Och man fotade ju också den döda kroppen. Mm. Så fort den möjligheten blev varmans så tog man ju kort också på den döda. Så att det var liksom det fanns en naturlighet inför döden som jag tror att vi bröt med för fort under moderniseringen av Sverige. Där vi skulle bli det renaste, mest effektiva, rationella samhälle som fanns. Och där vi institutionaliserade varje del av döden. Det tror jag har varit dåligt. Men vi ska vara tacksamma för smärtlindring och sjukvård såklart.
Jag bestämde mig för att stanna vid döden och stirra ordentligt. Låt oss pilla på den som vore den en sårskorpa. Låt oss stirra på döden tills den jäven viker undan med blicken.
Mm.
Det här är lite av ditt liksom stridsrop när du liksom går ut och jag ska ta reda på vad döden handlar om.
Ja.
Det här är alltså åratal av arbete som ligger bakom, eller hur?
Ja, men jag har ju gjort det. Det är ju en ren KBT då, skulle väl någon som jobbar med sånt säga. Men det handlar ju om att våga titta på det som skrämmer mest. Och jag märkte ju väldigt tidigt i processen när jag gjorde det att det var lindrande för mig. Det behöver ju inte vara för alla. Det kan ju finnas människor med dödsfobi där ute som bara blir ännu mer rädda av att göra det jag gjorde. Men jag har ju liksom, jag hoppar ju ner i gravar där och jag är på bårhus och jag är med på obduktion och jag är med när man tar avsked från anhöriga som är döda och sådär. Det gjorde ju mig lugn därför att jag fick dela den upplevelsen med människor som kunde, med människor som var där liksom på riktigt i sorg eller var med om det på riktigt på något sätt. Jag fick ju liksom öva och då kunde jag ju återta den där förlusten som jag tänker att vi i Sverige var med om i och med moderniteten. Jag kunde återta det där att vi klarar det. Vi kan hantera det tillsammans. Vi kan ta avsked av människor vi älskar.
Hospice. Mm. I Sverige finns det drygt 160 hospice eller palliativa vårdavdelningar. Jag såg siffran på hur många som får hospicevård per år. 70 000 ungefär. Mm. Det var mer än jag trodde.
Mm.
Och du har träffat flera gånger professorn i palliativ vård Peter Strang där på Stockholms sjukhem. Mm. Och nästan direkt när du kommer in där med dina förväntningar på hur det är på ett sjukhem, här kommer ingen levande härifrån då. Så hör du skratt från personalrummet.
Mm.
Hur påverkas du av det?
Men först blir jag jätteförvånad. Det är också som att det stör ju min förväntning att här ska det vara hemskt och mörkt. Och jättejobbigt.
Du hade verkligen den förväntningen.
Jag hade verkligen den förväntningen. Ja. Och jag var rädd också när jag åkte dit. Jag var ju van att åka förbi Stockholms sjukhem med bussen. Och tittade alltid upp på det där huset. Det var skrämmande för mig. En dag hamnar man där. Idag är en helt annan bild av hospice. Det är en varm miljö. Människor som jobbar där är högst levande. Människor som är där på grund av att de är sjuka är också högst levande tills den dag de dör. Och den tiden kan vara en väldigt fin tid i en människas liv.
eftersom vi ofta inte ser döden förrän det händer någonting väldigt nära oss och sådär, så finns det massa bilder av döden som vi tar emot. Dels naturligtvis i mediernas nyhetsbevakning, men väldigt mycket också i populärkulturen. Folk vräker ju i sig filmer och deckare om ständiga mord och våldshandlingar och bestialiska och sådana saker. Vad säger du om de här bilderna som de bilder vi har, de kommer ofta därifrån. Vad får det för effekt?
Dels tror jag att det är ett djupt psykologiskt behov vi har av att låtsas ta kontroll över döden. Alltså när vi tittar på alla de här deckarna och det finns den här hjälten i mitten som får det här hemska brottet på sitt bord och vi får se det liksom. Där ligger på marken en skändad, mördad kvinna, för att ta stereotypen, och sen så löser den här manliga detektiven det här och vi får följa med på resan. Och det tror vi inbillar oss när vi tittar på det där, det är att vi, det kommer inte hända oss. Det är något tryggande med att följa med i det som händer i tv-serien. Så här. Det går att avslöja den hemska brottsling som kan göra så här mot en människa. Och jag kommer aldrig gå i en sån gränd och jag kommer aldrig ha en så kort kjol eller vad det är för skit vi lär oss i de där serierna.
Det är lite KBT det också, menar du?
Ja, jag tror att det är något sånt kollektiv, liksom kollektivt sätt att... vi lurar väl oss själva att vi kan få en sån känsla av kontroll över döden när vi tittar på det där. Men sen är det ju ett annat, mycket mer skrämmande inflöde av bilder av död idag ju, från omvärlden. Och det påverkar ju oss djupt, tror jag. Men vi pratar ju inte så mycket om det. Vi pratar ju såklart om de konflikter vi ser, om situationen där, hur människor i Gaza nu svälter till exempel. Eller, men vi pratar ju inte om vad det gör med oss.
Ofta är det skrämmande bilder vi får av döden, de vi får. Hospice i Uppsala, du har ju träffat Anna Lindman jättemånga människor under de här tv-programmen och inför den här boken. På hospice i Uppsala så träffar du en kvinna som kanske är lite yngre än de flesta som ligger på hospice. Eva, 61 år. Du träffar henne i juni, hon har cancer och tror att hon kanske kan leva till hösten, tror hon. Och så ser hon fram emot sommaren. Mm. Vad minns du av mötet med henne?
Jag får säga lite gåshud när du pratar med henne, för hon, jag bär henne med, jag bär nog alla de här egentligen så här, de är som mina följeslagare.
Man kommer dem nära fast det är korta väldigt möten
nära,
i boken.
Väldigt nära ju, och jag kommer ihåg när vi knackade på där och hon sa att det var okej att vi var med, hon skulle bli undersökt och sådär, och så intervjuade jag henne. Hon hade lungcancer och lite svårt att prata och så, men hon var ändå så här noga med att få fram vad hon ville säga, och hon hade en stor dröm kvar, och det var att få åka tillbaka till landet en gång till på sommaren. Och då skulle hennes son komma också. Så skulle de sitta på första trappan och titta mot solen. Och känna liksom värmen och doften av blommor och grönska och sådär. Och höra någon humla och så. Hon var väldigt liksom, hon var så lycklig när hon berättade om den här bilden. Och hon tyckte det var så fantastiskt att hospicepersonalen skulle följa med och sådär, så att det där var möjligt. Och jag, för mig slog det ju liksom bakut i kroppen. Jag blev ju så här, hur kan man ens vilja vara med om något så vackert en gång till? Då sitter man väl bara där och panikgråter över att det är sista gången. Och det var som att hon inte ens tänkte så. Och då rusade jag ut sen i korridoren och frågade hennes läkare vad hon fick för medicin. För jag tänkte, den medicinen.
Snabb slutsats var det där.
Ja, den medicinen vill man ju ha i det där läget. Det låter ju top of fork. Nej, hon får ingenting, säger han. Hon får ingenting.
Ja, det är frågan varför hon kan vara så lugn. Ja.
Hur kan hon vara så lugn? Vi pratar veckor här, kanske 2 månader till. Hur kan hon vara så lugn? Nej, hon får ingenting, säger han. Hon har kommit till acceptans. Och sen fick jag ju lära mig jättemycket om det som kallas för coping-strategier. Mm. Och jag tänker att det som hon och flera andra i boken liksom lärde mig och visade mig var ju att vi människor har en hel verktygslåda, alltså nedsänkt i våra kroppar, med kompetens att hantera också de svåraste saker i livet. Och det vet vi egentligen om vi tänker efter. Så här. Vi har alla minnen och erfarenheter av vänner som har gjort mirakulösa saker. Vänner som kanske har fått barn som har blivit sjuka eller så. De har verkat klara det. Men jag tror att vi behöver stanna vid den tanken och förstå att vi också har det. Vi som är så rädda att det ska hända oss någonting. Att vi har en verktygslåda som hjälper oss att hantera döden och vår egen död. Men den aktiveras inte förrän vi är där.
Men den förmågan, gäller den inte bara om vi själva blir sjuka och döende? Gäller den också om en nära anhörig blir det?
Ja, det är lite en annan verktygslåda, men ja. Sen betyder ju inte det, jag har också mött jättemånga människor som går in i en fruktansvärd sorg som nästan inte går att komma ur utan hjälp och som blir oerhört deprimerade och så. Och det finns också människor som inte accepterar sitt eget slut. Det finns, Peter Strang pratar om en 3-4% av hans patienter som har haft kraftig ångest in i slutet. Mm. Liksom. De finns också. Men det som var stort för mig att förstå var hur många det faktiskt är som... Ja, det är fruktansvärt, det här blev mitt slut. Men jag kan känna en tacksamhet för att mitt liv har varit som det har varit. Jag kan känna en glädje för det lilla jag har kvar. Jag kan känna kärlek, en enorm kärlek till mina nära och kära som finns runt mig just nu. Och att man kan känna en väldigt stor livsnärvaro i den stunden. Att det är vad de flesta upplever. Och det, för mig var det remarkabelt. Och det gäller i sorg också.
I dessa tider, hur ska hushållen tänka med sina hemmarenoveringar?
Var smart.
Ja, det förstås. Men kan du utveckla?
Handla billigt.
Ja, men om man tänker
var att... smart, handla billigt.
Ja, det hör ni. Lycka till med byggandet.
Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Nej.
Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Kom och förläng sommaren med Donken. Happy Meal för bara 45 kronor. Välkommen.
Eva, 61, på hospice i Uppsala, som drömde om kaffekoppen med sonen där på verandan. Hon fick uppleva midsommar, men inte så mycket till.
Nej.
Och som du säger, Peter Strang då, som är professor som du har intervjuat flera gånger, han säger att alltså, de flesta dör utan ångest. Det är nyheter för de flesta.
Mm. För mig var det det.
Och för dig också.
Det är inte bara han som säger det, ska jag säga. Utan dels intervjuar ju väldigt många där som är i slutet. Och de har inte ångest.
Nej, de man möter...
ja, och sen... och jag har gjort ännu fler intervjuer än de som är med i den här boken. Så för mig är det en trygghet idag att de flesta har inte ångest. Sen intervjuar jag ju andra där. Alltså präster som har vakat med många människor in i döden och sådär. Och de ger ju samma bild. De flesta människor dör lugnt. Det är ett successiv utfasning från livet. Och man sover mer och mer, man är lugn. De flesta kommer till en acceptans. Min mammas bästa väninna dog i magcancer. Det är ganska många år sedan nu. Men jag kommer aldrig glömma. Sista kvällen så hade hon sin familj runt sig. Och då säger hon så här: vet ni vad? Jag struntar i att borsta tänderna ikväll. Och sen dog hon. Och det är så många människor som har sådana berättelser.
En sak som jag fastnade för som står i boken är att vår kropp har en slags vet vad den ska göra när vi ska dö. Det finns inte en plan egentligen, men det finns någon slags...
Ett schema nästan.
Ett schema kanske finns på något vis. Och det innebär då ofta att man sover exempelvis innan det där sker. Och så är det,
Man slutar äta och sådär.
Ja, och det finns ingen... poäng att äta när kroppen snart ska dö, om jag förstår saken rätt.
Precis.
Anna Lindman, finns det en själ? Och vad händer i så fall med den när personen avlider?
Jag tror inte det är meningen att vi ska veta så här, faktiskt om det finns en själ eller inte. Men jag vet att vi har, de flesta av oss, en upplevelse av att vi har en själ. Vi har ett medvetande. Och vi har en väldigt stark känsla av ett jag, av ett själv. Och att det är kanske, jag tror att det är Freud som kallar det för den största mänskliga tankeövningen, att förstå att det självet ska släckas, att det medvetandet ska upphöra. Att det är en omöjlig tanke, en omöjlig ekvation för djuret människan att hantera. Det går liksom inte att tänka att allt det som är jag, alla mina känslor, alla mina tankar, all kunskap jag har erövrat, alla känslor jag har, att det ska försvinna. Jag tänker att det kanske inte är meningen att vi ska kunna förstå allt det där.
Du citerar en professor som berättar att i de här sjukhemmen och hospicen så är det vanligt att sjuksköterskor öppnar ett fönster i rummet när någon har dött utan att liksom ha ett tydligt skäl för det. Och så beskrivs det som en blandning av mystik och rationalitet. Vad handlar det där om?
Mm. Det är så många som har berättat om det, att de gör det. Och att de gör det utan att kommentera det. Och att läkarna ser att sjuksköterskorna gör det. Och det är bara så man gör. Och man gör det för att släppa ut själen. Det sitter djupt i någon sorts folktros. Sen fanns det ju såklart kring döden väldigt mycket. Det finns mycket vi gör runt döden som också handlar om så här baskunskap som vi också har i kroppen. Om hygien ju. Att vi behöver få in frisk luft och sådär.
Men om det finns en själ... Mm. Vilket låter märkligt, tror jag då, med min livsåskådning.
Ja.
Är den i så fall hindrad av en glasruta?
Nej, men vi människor är så roliga djur. Alltså, jag tycker att det känns så vackert att öppna fönstret och tänka att själen... Men det är som alla föreställningar med att, som så många människor kan berätta om, med fåglar som kommer plötsligt och sätter sig på fönsterbrädet och sådär, att det är morfars själ eller så, att man får en... Det är en vacker sak med att vara människa. Att vi kan tillåta oss de där sagorna eller de här tröstande bilderna eller den här gemenskapen med allt annat levande som det är. Att, det är fint tycker jag. För mig är det inte viktigt att, om det finns ett svar eller om det är rätt eller fel, utan det är bara intressant hur vi människor gör, och jag tror att det hjälper oss att vi gör sådana där saker.
Christian Gidlund dog den 17 september 2013 efter att ha blivit känd och respekterad av hela svenska folket nästan med den här bloggen I kroppen min. Och så gjorde han ett sommarprogram som tog många med storm. Och du intervjuade honom flera gånger. Vad tar du med dig av dina möten med Christian Gidlund?
Dels så tänker jag på honom när du ville att jag skulle komma hit. Därför att jag lovade honom att fortsätta prata om döden. Han såg det som en stor mission i slutet av sitt liv. Att våga prata om döden. Vi måste göra det, sa han. Det var därför han var med i media så mycket. Han älskade ju det också. Han var en entertainer. Han kunde ju liksom berätta och formulera sig så fint. Men han brann ju för att... Det kan inte vara så här att vi har det så här med döden som vi har i det här landet. Vi måste prata och vi måste skriva om det här. Vi måste dela våra bilder av döden, vi måste hjälpa varandra och så. Så att han bad mig fortsätta, och jag är glad att han är en stor del av den här boken. Att hans ord, särskilt hans ord om hur han tänkte att det skulle bli efter döden, att det finns på pränt där. För han hade svårt att formulera den där bilden av vad som skulle hända med honom efter döden. Han lever vidare ju på något sätt, tänker jag, varje gång vi pratar om honom.
Han hann ju både skriva och berätta väldigt mycket från att han... Sen var han ju nästan, verkade frisk att ta med cancer, och så kom den tillbaka och sådär. Men det blev över 2 år som han blev en profil för detta. Att vara ung, döende och samtidigt med den här konstnärliga förmågan att kunna uttrycka sig och sådär. Han hade funderingar på dödshjälp ju, att lura cancern, men han tog inte sitt eget liv. Vad var det som gjorde på slutet att han så att säga lät sjukdomen ta död på honom utan att han ville lura någon?
Det som hände honom är ju det som vi vet i forskning händer med väldigt många som får en sån här dödsdom. Det är ju att man då direkt känner att jag kommer inte... vilja liksom bli för sjuk. Jag kommer inte komma i en situation där jag inte kan ta hand om mig själv, jag inte kan gå på toaletten själv, inte kan, alltså allt det där, det känns jätteskrämmande. Jag vill inte ha ont, jag vill inte lida och sådär. Så att när den här sjukdomen då progresserar dit, då vill jag dö, och då vill jag ta kontroll över det. Och
klippa där liksom.
Och det sa ju också Christian, det var ju ett sätt för honom att ge igen på döden liksom, att den jäveln ska inte ta mig, jag tar den då. Jag väljer själv. Och sen händer det som man kan se då i forskningsstudier händer med väldigt många som blir intervjuade i slutet. Att de vill ha en dag till. De vill ha en stund till med radion eller med ett korsord eller med ett besök på sjukhuset eller med en dröm om en promenad imorgon eller sådär. Och man vänjer sig, vi människor är väldigt anpassningsbara djur, vi vänjer oss vid smärta, vi vänjer oss vid kroppens begränsningar, det värdiga livet är inte knutet till sådana saker. Så att han ville vara med hela vägen.
Mm.
Och fick ju det så.
Det är otäckt med döda människor, känner, anser eller tror många av oss. Lik är skrämmande. Många människor i Sverige har aldrig sett en död människa med egna ögon. Du besöker ett bårhus i Malmö i den här boken. Hur var det för dig?
Det var ju först fruktansvärt. Sådär så att man liksom mår illa och undrar vad man håller på med och vill vända i dörren och så. Och det var den här upplevelsen av att, och där är en kropp, en till. Alltså många döda samtidigt i de där källarlokalerna utan fönster såklart. Men jag skriver ju det där, att jag vande mig till sist. Det var en lukt som var svår. Men det var, jag vande mig.
Men trots att det är...
Alltså vande mig, vad sitter jag och säger? Det är klart att man aldrig vänjer sig vid det. Men alltså, jag hade ju inte velat bli ensam där kvar på natten. Det hade jag inte velat.
Nej, det lät som den här mannen som jobbade där, att han var liksom lite varsam med dig.
Han var jätterädd att jag skulle svimma hela tiden. Ja. Alltså han tänkte, men gud, hon verkar ju jättenevrotisk, tänkte han säkert. Men jag blev ju lugn efter en stund. Och sen fick jag ju vara med när han gjorde ordningen kropp där, som skulle visas för anhöriga.
Mm.
Och jag kände ju inte den mannen, men det kände man ju, att man fick en oerhört, man kände en oerhört värdnad när man stod. Det var ju någons liksom pappa och farfar som låg där. Och det är väl väldigt rimligt och djupt, djupt mänskligt såklart, att vi har respekt för den döda kroppen.
Men det här gjorde du som en del av ditt journalistiska projekt för att bryta någon slags tabu eller... någon hinna för att konfrontera, stirra döden, eller hur?
Ja, verkligen.
Vek den undan med blicken?
Ja, eftersom jag blev lugn och kunde vara kvar där. Jag svimmade inte. Så det var ingen sport jag skulle bevisa det, men det har ju hjälpt mig.
Men det är en lukt trots att det är kylrum alltså?
Ja, han ville att jag, för jag frågade hur det luktar, så att han tog mig till ett ställe där, så jag fick känna den. Och så nu vet jag det. Det behöver man inte heller veta. Men jag var liksom så här. Jag kan säga så här. Efter det så var jag ju med när en familj tog avsked av mamma och mormor. I ett litet sånt där visningsrum på bårhuset i Östhammar. Som är en liten ort i Uppland. Och då var jag helt orädd när det skulle hända. Och det var efter. Det var bara vackert. Det var så fint. Och hur barnbarnen satte på mormor ett halssmycke och la en nalle i kistan och sådär. Och de klappade henne på håret och så. Det kändes som... ja, det var jättefint. Så det kan vara fint. Det var fint för den familjen och det var helt oläskigt för mig.
Det här att döden ofta är osynlig i Sverige. En idéhistoriker, Eva Orén Snicker, har skrivit en bok om det där. Döden, kroppen och moderniteten. Hon formulerar det så att vi har städat bort döden. Och så menar hon då att moderniseringen av Sverige som tog fart runt 1900 förändrade vår relation till döden. Döda kroppar skulle avlägsnas, liken rensades bort med hjälp av sjukhus och bårhus och begravningsentreprenörer och krematorier och sådär. Och sen i boken så möter du förre ärkebiskopen K.G. Hammar, som minns mycket väl hur det var när hans farmor dog. Det var 1956, K.G. Hammar då var 13 år gammal och hans farmor dog där i prästgården, vad jag förstår. Och där låg den döda kroppen i en öppen kista i ett av rummen. Han var barn, det fanns flera barn där. Hon rörde sig runt kistan, såg hur hennes färg förändrades. Och det där var tydligen helt naturligt så sent som 1956. Vad har hänt då? Vad innebär det att städa bort döden, om det nu är en bra beskrivning av det vi har gjort?
Det där var ute på landsbygden 1956 kan man väl säga. För urbaniseringen har ju... Men absolut. Ja.
Men,
så var det. Ja, det är nyss. Vad det innebär, ja, jag tror att det innebär det där att vi liksom... vi har... Alltså att... om vi plockar bort närheten till döden i våra liv så tar den här impulsen att tränga bort döden, att inte tänka på döden, att låtsas att döden inte ska hända, den tar över. Därför att vi påminns inte. Nu påminns vi om död hela tiden på andra sätt. Vi tittar på de här filmerna vi nämnde, vi ser på löpsedlarna att den och den kändisen har fått cancer, eller vi ser hemska skräckbilder från olika krig runt i världen eller så.
Och skjutningar i Sverige.
Och skjutningar i Sverige. Det har verkligen gjort att döden har kommit närmare oss. Men den är fortfarande inte naturlig. Det är inte naturlig död, och det är ingen död som jag ska göra något med. Jag ska inte ta hand om den här pojken som kanske har skjutits. Eller jag är inte på plats i det där kriget jag ser på TV. Eller jag känner inte den här kändisen som har cancer. Det verkar bara jävligt vanligt att folk går och får cancer och dör hela tiden. Du vet. Så det skräcken liksom bara. Men naturligheten som det är att vårda någon som är i livets slutskede. Att vara nära det skedet. Att då också lära sig någonting om vad döden är. Att se att döden ofta är lugn. Att den som dör ofta kommer till, nästan alltid, är i frid. Att den där erfarenheten av att det händer någonting i rummet när en människa går. Och att det blir som nästan alla beskriver som vackert när det händer. Det är ju en erfarenhet som vi borde ha i våra kroppar men som vi inte har. Den har vi förlorat. Och den gör att vi är kvar bara i skräck, tror jag. Och till det så har vi förlorat våra gemensamma bilder kring vad döden är och vad som är meningen med livet och allt det där, i och med den enormt raska sekularisering som vi har haft i det här landet och som vi inte har ersatt med så mycket annan livsåskådning, men inte så mycket andra liksom filosofiska eller existentiella bilder kring vad är det att vara människa. Det har blivit jävligt tyst kring så här, de här utmanande, läskiga sakerna som det är att vara människa. Och det tror jag är en otroligt dålig kombo.
Sekulariseringen har gjort det svårare för oss att hantera döden. Det är det du säger.
Ja, alltså det finns ganska mycket studier om att en barnatro till exempel kan vara hjälpande för äldre människor som dör nu. Det finns fortfarande människor som har något sånt på svenska sjukhus. Men det finns också jättemycket skrämmande med att vara troende till exempel. Om man väntar sig att man ska bli straffad i döden för att man har syndat eller så. Så kan ju det vara skrämmande att ha en sån livsåskådning. Men grejen är att man har haft en livsåskådning. Du har ju en livsåskådning. Dopping.
Jag har en.
Du har en livsåskådning.
Men inte ofta omnämnd.
Nej, men det är en livsåskådning. Du har tränat på, grubblat med dig själv, jobbat på så här, vad kan jag skriva under på? Det här tror jag händer när vi dör, det här är meningen med livet, det här är varför vi är här. Eller, du har gjort det där jobbet med dig själv. Majoriteten svenskar har ju slarvat med det jobbet. Och det har ju att göra med att vi har sekulariserats. Så det är inte säkert att man i bondesamhället var så himla troende jämt eller så himla... tryggad, men man hade i alla fall en bild. Min mormor hade en bild av vad som händer när vi dör. Jag är uppvuxen utan bild. Det är skillnaden. Och om du inte har några bilder så pratar du inte om det.
Du lyssnar på fredagsintervjun med författaren Anna Lindman. Det här är gratisversionen av podden som är förkortad. Den som är prenumerant får nu höra om Anna Lindmans möte med en kvinna som hade nervsjukdomen ALS. En sjukdom som Anna Lindman själv har sett som det allra värsta som skulle kunna hända. När hon berättar det för kvinnan som är sjuk blir hon nästan avsnäst. Det vet du ingenting om. Prenumerera på Kvartal Total och hör alla poddar i hela deras längd. www.kvartal.se/prenumerera.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PVC.
Hos vissa kasinon är det som att bli uppringd av en ättrig telefonförsäljare.
Vad säger du? Har vi en deal?
Nej, jag vill inte ha något.
Du får dubbel prestanda.
Nej.
Lyssnar du?
Nej, nej.
Hos ATG Casino hittar du alla spelen du gillar utan oskönt tjat om välkomstbonusar. Välkommen till ett lite schysstare kasino från ATG. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.